Ja, det här är ju Åke Sandin och då börjar Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio Tuff. Det är sändning nummer 1451 och innehållet i största korthet. Ja, Lena Sandin intervjuas om nätverket mot kärnvapen som är medlem i Nobelprisbelönade ICAN och om föreningen Nej till NATO. Många som sagt eller gjort något bra får rosor av Monica Schlin och mig. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, har lämnat en text om Las Vegas med mera som läses upp. Nu till intervjun med Lena. Välkommen till Radio Tuff, Lena Sandin. Inte för ditt vackra efternamn utan för att du är jätteaktiv i Tuff och Svenska Freds kärnvapengrupp. Du snackade om att du var så glad att få Nobelpriset, fredspriset.
Ja.
Det gick till ICAN. Vad sjutton?
Ja, men ICAN, och jag är superglad över att de fick Nobelpriset.
Ja, det är jag med.
Ja. Och då kan man känna så, jag är med i Svenska Freds kärnvapengrupp,
ja,
som, och vi kämpar mot kärnvapen. Jag är med Tuff.
Mm.
Som också en förening som verkligen också kämpar mot kärnvapen.
Mm, jättestarkt.
Och så därför tycker jag att vi som är liksom under ICAN, vi det är en liten del där som är det, som vi kan ta åt oss på.
Ska vi reda ut det här med ICAN? Ja. Första gången jag hörde talas om det var på ett tuffmöte i föreningsgården för 3-4 år sedan.
Ja.
I can, jag kan, trodde jag det betydde. Det kanske det betyder också, men det betyder väl International Campaign to Abolish Nuclear Weapons.
Yes.
Internationella kampanjen för att avskaffa nukleära vapen.
Ja.
Och det har funnits bara i 10 år.
Ja.
Men har över 100, i över 100 länder.
Finns det också.
Med 500... lokala föreningar.
Ja, för att vet du, även här i Sverige så är det vissa som har gått med ICAN, så att man liksom, vissa kommuner som inte tillåter att det ska placeras kärnvapen på deras mark. Och liksom det, man kan säga, de jobbar smått, men det kan bli jättestort till slut.
Mm.
Och sen jobbar de mycket, de var aktiva när det gäller FN. Och få länder att skriva under det här avtalet. Eller inte skriva under, börja.
Ja, just det. Det avtalet, det stämde 122 länder in i bland annat Sverige.
Ja.
Men ingen NATO-makt och ingen kärnvapenmakt förstås.
Nej.
Och det värsta är att vi har inte skrivit under, ratificerat det. Mm. Utan USA lär ha hotat oss med att inte samarbeta så bra med Sverige. Och det gör att det kommer att ta tid om vi överhuvudtaget ratificerar det.
Ja, men samtidigt, det här, alltså, ICAN är inte den första, kan man säga, fredsorganisationen som får Nobels fredspris. Utan det fanns en organisation som jobbade hårt med att man skulle förbjuda klustervapen och minor.
Landminor.
Landminor, ja. Och då när de fick det här fredspriset så var det människor som sa, men det är ju, det är ingenting, det kommer ju inte funka. Men numera, nu för tiden, nu är det inte, alltså, minor är förbjudet.
Ja.
Och nu försöker man att, eller man, de flesta stora länder använder sig inte av minor. Nej. Och klustervapen.
Landminor.
Så att det här med att ICAN får det här mot kärnvapen, det kan ju också bli, alltså man ska inte tro att det kommer ske om ett år. Man får ju ta, det får ta den här tiden. Mm. Men ju mer man arbetar mot kärnvapen, desto säkrare blir det vår värld.
Norska Stortinget har ju fått kritik för att de ibland har struntat i Alfred Nobel, vad han ville.
Ja.
Nobels vilje heter en bok av Fredrik Heffermehl.
Mm.
Där han kritiserar till exempel Obama som fick det redan andra året av sin presidenttid. Mm. Och han har inte nedröstat. För att i Nobels testamente står det att det ska ges till sådana som bedriver verksamhet som minskar staternas anslag till militären. Ta bort vapen. Så det här är i högsta grad enligt Nobels vilja.
Ja.
Så vitt jag förstår. Ja.
Så det är underbart. Det är jättebra.
Mm. Ni hade ett möte nyligen i svenska... Ni har ju med nätverket. Vad är det då?
Det är olika. Nätverket är också det är mot kärnvapen. Och det är... I nätverket så är det olika organisationer som till exempel den som är mest drivande i nätverket det är Svenska läkare mot kärnvapen.
Och det är de som har drivit fram ICAN också.
Ja.
International Physicians, internationella läkare mot kärnvapen.
Ja. Mm. Och sen finns det till exempel psykologer mot kärnvapen, kvinnor för fred.
Ja.
Och folkkampanj mot kärnkraft, kärnvapen. Det finns
kristna organisationer och många andra.
Så det, som träffas då för att prata och kanske och vi har haft seminarier och Svenska Freds. Jag är där som ens för att jag är med Svenska Freds grupp mot kärnvapen. Och man får liksom vi jobbar också.
Det här mötet i nätverket. Var det före eller efter Nobelprisutnämningen?
Ja, nej, vi har möte en gång i månaden. Och den här sista gången, det var det var efter Nobels. Ja. Och då åt vi lite muffins och drack cider för att känna att vi firade vårt pris.
Det eländiga är ju att de som jobbar för fred, de får inga pengar.
Nej.
Medan däremot de som jobbar för krig, de får ju enorma mängder, miljarder dollar och kronor och så vidare. Det är lönsamt.
Ja.
Vad har du för farsa som inte har lärt dig att tänka på pengarna?
Därför han är mer fredsaktivist än vad jag är. Så det är jättebra.
Du har en fin märke här. Nej till NATO.
Ja.
Är du aktiv där också?
Ja, jag har försökt att... För att jag tycker att... Så mycket som möjligt ska vi hindra att Sverige går med i NATO. För NATO är en organisation där kärnvapen är det första man ska använda. Vid ett större angrepp mot något NATO-land så har de kärnvapen som, liksom, som säkerhet.
Tre NATO-länder har kärnvapen. Det är USA som har de flesta och mest moderna, det är Storbritannien och det är Frankrike.
Ja.
Men i Nederländerna och en del andra länder finns amerikanska kärnvapen.
Precis. Då har de ju stationerat ut kärnvapen i dessa NATO-länder. Så att jag tycker att man ska kämpa för att Sverige inte ska gå med i NATO.
Du var nyligen på ett, vad hände där då?
Det var utanför Åhléns vid Drottninggatan. Och då delade vi ut en informationsblad.
Ja.
Och hade lite så här skyltar.
Mm.
Och för att det är så här att går vi med i NATO ett enskilt ryskt angrepp mot Sverige är inte så realistiskt. Men om vi går med i NATO så kan ju det dra in Sverige i konflikter. Mm. Och det kan ju liksom, det är inte bara mot Ryssland utan NATO finns ju även
vi blir medansvariga för de angrepp på olika länder som NATOs största medlemsorganisation USA gör. Ja. Irak, Libyen, Kosovo, Serbien, Afghanistan och så vidare.
När vi inte var med i NATO, eller vi är inte med, vad ska jag säga, förut när det var kalla kriget, då hade vi enormt mycket mer dialog. För dialog betyder ju att man kanske förhindrar konflikter. Mm. Och då hade vi dialog med dåvarande Sovjetunionen.
Trots att Sovjetunionen var mycket större och mer hotfullt. Ja. Estland, Lettland, Litauen tillhörde Sovjetunionen.
Mm.
Warszawapakten bestod av en massa länder, Polen, Östtyskland, ja. Tjeckien, som numera är med i NATO.
Och då kan man se också se Finland har ju fortfarande, Sverige har försämrat sin dialog med, om vi tycker då att Ryssland är så farligt, så har vi försämrat vår dialog. Men Finland håller fortfarande en bra dialog.
Ja, då bjuder vi in Putin till ganska mysigt att träffa med.
Ja, ja, men att man träffas, för det är ju absolut det viktigaste, att man har det samtalet och träffas. Och...
Ja, delar ut många sådana här flygblad.
Ja, nu var inte, vi var ju en 5-8 personer som delade ut, så att våra flygblad tog slut efter 40 minuter.
Mm.
Men det var liksom, och sen så var det lite underskrifter, med namninsamling och sådär.
Ja,
så
bra.
Det är jätte...
Fick ingen mothugg? Var det ingen
som jo, det var en kvinna med sin man som kom fram och ville diskutera med oss. Och det tråkiga är att det hon säger liksom, att vi är så naiva. Vi är köpta av Ryssland och vi går på vad Ryssland.
Nej.
Och då säger man, men ni älskar ju Putin. Men så säger hon, nej, vi älskar inte Putin. Men däremot så vill vi inte vara med i NATO. Mm. Det är därför vi är här. För vi anser att vi kommer kanske dras in i ett krig.
Mm. Ja. Faktum är att enligt opinionsundersökningar så vill mer än varannan svensk vara emot NATO.
Ja.
Och bara var tredje svensk är för NATO. Trots att många av våra politiker kräver NATO-anslutning.
Ja, ja. Jag hoppas ändå att liksom den här rörelsen kommer att... Vi kommer ju fortsätta den här rörelsen tills man inte går med i NATO.
Och vi ska försöka skaffa mer av sådana där knappar då på nej till NATO.
Ja, det ska vi.
Så fortsätt att jobba, Lena Sandin. Tack så du har.
Tack jag själv. Lovers and friends, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, it's about.
Ja, där hörde vi 22 sekunder gamle Louis Armstrong, och då är det alltid dags för att dela ut veckans rosor till välförtjänta. Och med mig nu har jag Monica Kjellin, förra Radiotuff, utnämnd till vår rosenflicka, det är du.
Oj, 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 härligt.
Och den första rosen vill jag ge till tuffaktivisterna Lisa Norgren Benediktsson och Fernando Quiroga, som håller i onsdagsmötena med nyanlända afrikaner och afghaner i tufflokalen. Om mötet i en fullsatt tufflokal den 11 oktober så säger Lisa så här:
det blev ytterligare ett fint möte igår. Ju mer man får umgås med ungdomarna, desto mer fäster man sig vid dem och lär känna dem som individer. Jag hoppas verkligen att vi fortsätter att hålla kontakten med dem.
Och foto på invandrarträffen i en fullsatt tuff lokal. Så titta på hemsidan www.tuff.nu. Den är omfattande och alltid uppdaterad. Ja, och sen en ros till den norska Nobelkommittén som utsåg ICAN, internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen, till Nobels fredspris. Och det stämmer bra med Alfred Nobels testamente, där han skrev att priset skulle ges till den som
gjort mänskligheten den största nytta och som mest eller bäst verkat för folkens förbrödande och avskaffande eller minskning av stående arméer samt bildande och spridande av fredskongresser.
ICAN bildades 2007 och finns nu redan i över 100 länder och har cirka 500 medlemsföreningar.
En ros till alla som gläds över priset, bland andra Thomas Hammarberg som varit kommissionär i Europarådet för mänskliga rättigheter och som nu skriver:
att ge Nobels fredspris i ICAN, en organisation som jobbat i ett decennium mot spridande av kärnvapen, var en enastående angeläget beslut. Norska Nobelkommittén levde upp till sin uppgift att främja konstruktivt fredsarbete utan sidoblickar på vad som är politiskt opportunt. Viktigt var också att priset belönade verkliga fredsvännerna i en internationellt nätverk av frivilliga organisationer. Sådana krafter behövs mer än någonsin i en värld där civilsamhället ignoreras, motarbetas och på vissa håll förtrycks. Beslutet kom minst sagt lägligt. Konventionen om förbud mot kärnvapen har just lagts fram för ratificering av FNs medlemsstater. Oron över den nordkoreanska regimens provokativa robotskjutningar växer. Rapporter har kommit om att de större kärnvapenländerna moderniserar sina arsenaler och även överväger nya användningar för sådana vapen. Hur kommer då detta fredspris att påverka den svenska debatten? Och Thomas Hammarberg fortsätter så här: Nobelkommitténs beslut välkomnas knappast av dem som nu pläderar för att Sverige inte ska ratificera den nya konventionen. Talespersoner för alliansen har redan sagt att de inte kan stödja något steg som skulle äventyra svenskt militärt samarbete med USA eller NATO. Det är också den aspekten som lett till regeringens beslut om en särskild och omfattande utredning om konsekvenserna av att binda sig till konventionen. Nobelkommitténs beslut välkomnas knappast av de som nu pläderar för att Sverige inte ska ratificera den nya konventionen. Och sen en ros till Sveriges utrikesminister Margot Wallström som kommenterar Nobelpriset med följande ord:
det är förstås roligt, det är välförtjänt och det är på tiden. Det är en organisation som har arbetat hårt sedan 2007 utifrån en moralisk och humanitär synvinkel.
Men på frågan om Sverige nu ska ratificera den FN-konvention mot kärnvapen som landet tillsammans med 121 av världens länder anslöt sig i, där blir Wallström tyvärr svävande. Och sen en ros till Birger Schlaug som i tidningen ETC skriver så här: för några veckor sedan hölls en ceremoni vid FN i New York då de länder som redan godkänt avtalet formellt också undertecknade. Det var färre än 50. Sverige som har hög svansföring i FN-sammanhang och dessutom är medlem av säkerhetsrådet fanns inte med. Det är en signal som ljuder illa. Samma dag som USA uttryckte sitt hot borde regeringen offentliggjort att man avsåg att skriva under. Och mycket riktigt meddelade Beatrice Fien som är chef för ICAN, den organisation som för några veckor sedan skulle få fredspriset, att de var besviken. Hon sammanfattade sin analys så här:
USA försöker skrämma och mobba länder att inte skriva under. Det är lätt att tränga in i ett litet land som Sverige i ett hörn. Men de stora resurser USA lägger ner på att försöka stoppa
länder visar hur rädda de är att avtalet kan påverka hemmaopinionen och stigmatisera kärnvapen.
Hade Sverige stått upp hade det varit en signal. Samma dag som USA uttryckte sitt hot borde den svenska regeringen offentliggjort att man avsåg att skriva under. Det hade varit fullt rimlig reaktion av en rödgrön regering. Om inte annat så är Olof Palmes utrikespolitiska anda,
skrev alltså Birger Schlaug. Och sen en ros till det stora amerikanska mediebolaget NBC, National Broadcasting Company, som nyligen uppgav att Donald Trump i ett försvarsmöte i juli ska ha sagt att han ville se en tiofaldig ökning av kärnvapenarsenalen och hänvisar till 3 uppgiftslämnare som befann sig i samma rum som Trump. Trump har påstått att uppgiften är lögnaktig och hotat NBC med indraget sändningstillstånd. Och sen en ros till YLE, det finskspråkiga programmet i Sveriges Radio, som meddelar att ryssarna nu enligt president Putin kommer att förstöra sina sista lager av kemiska vapen. Putin sa bland annat:
"Det här är verkligen ett historiskt ögonblick med tanke på att de mängder som vi ärvde från Sovjetunionen kunde ha förstört allt levande liv flera gånger om."
Och han anklagade samtidigt USA för att inte uppfylla sina internationella åtaganden eftersom amerikanerna redan 3 gånger har skjutit fram tidtabellen för när lagren av kemiska vapen ska förstöras.
Och till minnet av Stanislav Petro som avled i våras, 73 år gammal.
Honom ger vi en ros.
Ja.
Mitt i minnet, ja.
Bra. Kring midnatt den 25 september 1983 tjänstgjorde han som överstelöjtnant vid en anläggning vars funktion var att varna för en amerikansk kärnvapenattack. Då han såg på en världsomfattande datorskärm att en raket hade avfyrats från amerikanskt territorium med Sovjet som mål. Sedan såg han 4 missiler till.
Och startknappen som skulle utlösa en motattack med en sky av sovjetiska missiler blinkade ilsket. Men Petro tvekade, tack och lov. Och så småningom visade det sig att angreppet, det så kallade angreppet, var en felindikation i anläggningens jättedator förorsakad av vissa väderfenomen som såg ut som ett raketangrepp på monitorn. Petrov har kallats för mannen som räddade världen, men han dog ganska ensam och fattig i våras. Och sen en ros till den brittiska tidningen The Guardian som den 2 november 2013 rapporterade om ett missöde med kärnvapen i USA som kunde ha kostat miljoner människor livet. Det handlade om ett amerikanskt bombplan med vätebomber som den 23 januari 1961 flög över Goldsboro i North Carolina. Flygplanet fick problem med motorerna, havererade och började snurra runt i luften. I turbulensen föll bomberna och en av dem kraschade vid ett fält nära Faro i North Carolina och var ytterst nära att detonera. Och den var över 200 gånger starkare än Hiroshima-bomben. Det var alltså snudd på att finalen i filmen Dr. Strangelove upprepades i verkligheten. Sen en ros till en svensk, Mats Djurberg, generalsekreterare på Svenska UNESCO, FNs organ för kultur och utbildning, som får tala om att USA nu lämnar organisationen, säger:
"Vi beklagar att USA väljer att lämna organisationen. Vi ser att UNESCOs mandat nu är viktigare än någonsin."
Och slutligen rosor till kommande och lockande evenemang. Det börjar med en teaterpjäs. Vi skulle ha spelat Lysistrate på musikvalvet Baggen klockan 19 den 16, och 17 och 18 oktober. Alltså teater på Svartmannagatan 27 om kvinnor som gjort fina insatser för fred. Manus är av Stina Oskarsson. Och sen den 18 oktober klockan... det är den 19 oktober klockan 18 har Tuff styrelsemöte i lokalen Myggdalsvägen 80. Alla Tuff-medlemmar är välkomna med synpunkter. Fika, gemyt och debattglädje ingår. Och sen den 26 oktober har Strandskolan i Tyresö från klockan 16 till 18 sitt årliga öppet hus med underhållning, utställning, servering av kaffe och mat med mera och med mera. Och behållningen som brukar uppgå till 40-50 000 kronor går oavkortat till fattiga barns skolgång i Indien. Mm. Och sen ett möte som jag verkligen är väldigt nyfiken på, nämligen om den föga uppmärksammade massdöden i Jemen. Det är ett offentligt möte torsdag den 26 oktober klockan 19 i Tufflokalen, Myggdalsvägen 80. Och i Jemen har man på grund av saudiernas bombningar i 2,5 år mot civila, sjukhus och skolor lidit väldigt mycket. Och varje dag lär 7000 jemeniter drabbas av kolera. Inleder på det här mötet dit ni är hjärtligt välkomna är Roland Hedarjat, ordförande i föreningen Jemen Solidaritet. Och nu ska vi höra 16 sekunder peruanska panflöjter som är pausmelodi i Tuff. Vet du varför, Monica?
Nej.
Jo, det är för att vi ska minnas Peru-födde Edmundo Arospide, som i så många år var ovärderlig tekniker för Tyresöradion.
Absolut.
Tack, Monica. Ända borta i San Francisco på USA:s västkust har Tuff en man, Bengt Svensson, och han har skickat oss en text, hälsningar från 38:e breddgraden, som jag nu tänker läsa upp. Mitt första besök i Las Vegas var strax efter finanskrisen för snart 10 år sedan. Flera halvfärdiga byggen hade övergivits och stan såg rätt deprimerande ut. Jag gick på strippen och fånglodde upp på hotellfasaden och enorma reklamtavlor. Det var därför jag trampade i något kletigt på trottoaren som visade sig vara bajs, människobajs. Jag och sonen hade varit på biltur till Grand Canyon och den närbelägna Hooverdammen, båda längs Coloradofloden som flyter ut i Baja California-viken i Mexiko. Vi hade stannat för att äta lunch. Vi tog oss igenom ett rökigt kasino upp på andra våningen där vi räckte i oss en buffé av kött, fläsk, fisk, kinamat, pizza, Coca-Cola efter ett kaffe och bakelse för $11 per skalle. Sen vidare genom Death Valley och hem. Mitt andra och senaste besök var för 2 år sedan. Nu var det full rulle, glitter, musik och massor med folk. Och otroligt hett. Vi hade bokat hotellrum och var på väg till New Mexico, frun och jag, och skulle se på stan och fortsätta nästa morgon. För några dollar mer kunde vi ha tagit oss in på Donald Trumps förgyllda hotell, men det låg lite för avsides. Det var nyheten om massakern på 58 människor som fick mig att återvända till Las Vegas i morse. Steven Paddock, 64 år, från Mesquite, en småstad 15 mil bort på gränsen till Arizona, hade tagit in på hotell Mandalay Bay i ett rum på 22 våningen med ett dussintal skjutvapen, automatgevär, kikarsikten, pistoler, stativ, ammunition och en del elektroniska prylar. Och så här fortsätter Bengt Svenssons text. Diagonalt över strippen, huvudstråket genom centrala staden, pågick en konsert. Och han brassade på rakt igenom fönstren med sina uppriggade automatvapen. De dödade människorna befann sig 400 meter bort. Han hade skaffat sig rejäla don. Mr. Paddock fanns inte i något brottsregister och hans vapen tycks ha inhandlats helt legalt, bland annat i butiken Guns and Guitars i hemstaden Mesquite. Trots att jag läst många nyheter om amerikaner som dött av skottskador, några tiotusental per år, blev jag lite skakad av detta. Å andra sidan händer det rätt ofta att 60 människor dödas av någon självmordsbombare, men det är nästan alltid i Afghanistan eller Mellanöstern och engagerar oss knappast. Både offer och förövare förblir anonyma och ses i väst som expendable, oetiketterad förbrukningsvara. Dock vill jag hävda att det finns ett samband mellan krigen mot försvarslösa länder i främmande världsdelar, militarismen på hemmaplan och hopplösheten, nihilismen, ökande överdoser och självmord och det blinda ursinnet hos så många så kallade vanliga amerikaner. Men som vanligt begriper ingen någonting. Mannen bodde i sitt hus i sin lilla stad och verkade helt normal. Det finns ju så många onormala typer. En av dem, kanske också 64 år gammal, sitter nästan varje dag några timmar på stentrappan upp till dörren in till mitt hus. Jag gissar att han sitter där av den enkla anledningen att jag aldrig bett honom flytta på sig. Det har förmodligen mina grannar gjort när han testat deras trappor. Han ser otroligt lycklig ut och hälsar alltid på mig som en kär gammal vän. Jag hälsar tillbaka och kliver förbi honom upp för trappan. Han har aldrig försökt inleda en konversation. Kanske talar han inte ens engelska. Ej heller tigger han, utan brukar mest pilla med sin mobil. Annars hänger han ofta utanför spritbutiken nere i gathörnet. Skulle han härskna till en vacker dag har jag anledning att hoppas att han går lös på grannarna och inte mig. Vad som började som en protest av några fotbollsspelare, amerikansk fotboll, mot polisbrutalitet riktad mest mot svarta amerikaner har spridit sig och resulterat i en diskussion om stjärnbaner och nationalsång. Bakgrunden är bland annat att militären rutinmässigt visar upp sig på fotbollsmatcher, paraderar på plan, vecklar ut och ihop enorma amerikanska flaggor, leder ceremonier, spelar marschmusik och nationalsång. Redan har protesterande spelare avstängts eller fått sparken från sina jobb. På de stora matcherna flyger stridsflygplan i formation över stadion. Det känns välkommet att en och annan börjar protestera. Jag sitter alltså i vilddjurets mage, the belly of the beast, och försöker förmedla några spridda tankar om läget. Väsentligen händer inget särskilt. Ett massmord här, lite protester där, ekonomin tuffar på och vapenfabrikanternas aktier steg i morse. Efter varje massskjutning sprids rykten om att kongressen ska införa hårdare vapenlagar, vilket får folk att rusa till närmaste vapenhandlare och bunkra upp medan det är fritt fram. På veganrestaurangens uteservering intill spritbutiken nere i hörnet sitter smala damer och intar sina veganluncher medan deras snälla hundar serveras garanterat rent källvatten. mitt emot yogastudion, igång från tidig morgon till sen kväll. Damerna, mest som frekventerat detta etablissemang, är en smalare och medför ibland hund. Kanske deltar även hundarna i yogaövningarna. I vart fall gör de ett väldigt harmoniskt intryck. Vi måste väl trots allt leva i den bästa av världar. Så slutar Bengt Svensson från San Francisco sin text som han skickat till oss i TUFF. Ja, nu återstår det bara av Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio TUFF nummer 1451 att påminna om två saker. Det första är att torsdag den 26 oktober klockan 19 så blir det ett möte om jemeniternas bortglömda tragedi. Varje dag smittas 7000 jemeniter av kolera. Mer än 600 000 människor har drabbats av den koleraepidemi som härjat i landet sedan i våras. Jemen är ju ett av världens fattigaste länder. I 2,5 år har landet varit utsatt för Saudiarabiens hänsynslösa bombningar. Tiotusentals civila har dödats. Sjukhus, skolor och andra civila institutioner har förstörts. 20 miljoner jemeniter lider brist på vatten. Och om detta kommer Roland Hedayat, ordförande i föreningen Jemen Solidaritet, till TUFF-lokalen Mygdalsvägen 80 klockan 19 torsdag den 26 oktober och inleder ett möte, ett angeläget möte om Jemen. Det andra jag vill påminna om är att medlem av TUFF blir man genom att sätta in 200 kronor och kanske 80 kronor för familjemedlem på TUFFs plusgiro 16 01 37-6. God fortsättning på hösten, kära lyssnare.